If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Thank God, it's onsdag och jag, Tina Lundström, är tillbaka i Nyhetskorgens studio här i GP-huset.
Jag är jätteglad att vara här, Kalle. Hej.
Hell are you?
Ja, men ja, det är bra. Hur är det själv?
Ja, men det är bra. Vad ska du prata om idag?
Idag ska jag prata om politikerna har det så jobbigt. Ska de förbjuda TikTok? Ja, det vill de. Men de vill också himla mycket vara på TikTok.
De vill ju det. Ja. Man kan ju alltid känna, man kan ju själv känna den där lilla nerven som spritter. Borde man vara där?
Borde man vara där? En fråga många politiker, inte minst i Europa, ställer sig nu. Så det ska jag gå igenom.
Jag ska prata om Anna Kinberg Batra och turerna på länsstyrelsen. Hon har ju anställt sina polare där och nu uttalar hon sig äntligen för första gången igår då för TV4. Inte för Aftonbladet som gjort själva granskningen. Lite misstänkt vänskapskorruption där. Det ska vi prata om. Och så kommer ju kollegan från grävredaktionen hit också, Tobias Andersson Åkerblom. Vi ska snacka om kinesiska spioner i Sverige. Regeringen har ju precis tagit beslut om att en kinesisk journalist ska utvisas. Vi ska snacka mer om vad vi vet om det där fallet. Är det en spion vi har att göra med, eller vad det är frågan om egentligen?
Gud vad spännande.
Andra nyheter.
Ja, det blir absolut. Ja. Jag kommer berätta varför det luktar marijuana i centrala Göteborg, eller i alla fall delvis varför. Jag kan inte svara för precis allt. Jag kommer berätta om en museummedarbetare i München som har fått sparken efter en ganska ovanlig incident. Och fler musikgenrer än någonsin. Hur många av de allra senaste kan Kalle Berg sätta? Ja, det kommer ni också få veta.
Ja, men gud vad spännande. Ja, jag kommer också hinna med en liten bit om en unik klimatdom faktiskt i Europadomstolen som fäller Schweiz för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Och nu kan Sverige vara näst på tur, sägs det. Lite andra grejer ska jag väl hinna med också. Bridget Jones är tillbaka.
Jaha.
Saga nu här under morgonen. Ska jag berätta lite mer om sen. Det är lilla jag vet. Annars då?
Annars är det alldeles utmärkt. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt fint.
Tänkte jag på någonting som hade hänt mig det senaste? Svar... Nja.
Frågan är väl inte så mycket om du tänkte på det som om det har hänt någonting det senaste. Ja, det är väl jag vet. Mig.
Jo, just det. Vi var ute igår. Det var väl det jag bara har liksom, det senaste som har hänt när det har hänt någonting. Så var vi ute på Heden igår med Inga Dörnare-gänget.
Jaha.
GPs fotbollsport då, där jag är med på ett hörn med fotbollsreportrarna, fotbollsgruppen här på GP. Och då var vi ute och skulle skjuta lite dörnare då. Som en liksom, liten kul,
lite kul grej.
Det kanske kommer upp på våra sociala medier. Vet du, Inga Dörnare? Dörnare där kan man följa sådär. Då skulle vi skjuta lite dörnare då. Vi hade en sån här maskin som mäter hur folk skjuter, hur hårt man skjuter. Jag ska inte avslöja hur det gick då.
Nej.
Men det som hände var i alla fall att Fredrik Janlin då, vi skulle filma då när han sköt en dörnare på mig. Jag skulle säga, jag sa inga dörnare så sköt han. Och det som hände är att han fläskade på en sån jävla dörnare.
Ja, verkligen. Det var ju instruktionen ändå.
Det var ju det, men han tog det verkligen bokstavligt och dörnade på, krutade i något av bara djävulen och prick blinkar då, alltså skottet går rakt mot mitt ansikte.
Nej.
Men jag är ju gammal målvakt.
Du är ju gammal målvakt, så alla som blir oroliga, blir inte det.
Ja, jag gick ju över till utespelare då, liksom, när vi gick till elvamanna. Jag var lite kort i rocken för att vara kvar som elvamanna målis då, så vi 12, 13, 14 någonting.
Du är lika lång som Elis Bichisari i Blåvitt.
Ja, men jag kom väl i kapp sen då. Men jag slutade, jag kanske inte var så bra i målare. Oavsett, jag hann flaxa till med händerna och block det här skottet från Fredrik Janlin då från GP-sporten. Men jag har lite ont i ryggen idag.
Nej!
För när jag blockade
den
och så bara,
nej.
Var det något som liksom knakade till lite grann.
Och det är, din rygg är ju inget att ha från första början.
Nej, precis.
Men, fan, det var verkligen tråkigt att höra, Kalle.
Men det känns okej då. Jag kände ändå att jag levde på något sätt när jag snarade på med mina så, fotbollsskor.
Och du vet precis vad som händer när du känner att du lever.
Ja, det blir ryggont. Då går det åt helvete. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite AKB nu då, Ina. Anna Kinberg Batra alltså. För det har varit en del om henne nu, en del inte så bra grejer kan man säga, det senaste. Vi har inte riktigt tagit den biten här i showen, och det handlar om misstänkt korruptionsdoftande saker då. Kompisar som anställts. Och igår så bröt hon äntligen tystnaden om detta när hon var med i TV4. Anna Kinberg Batra var ju Moderaternas partiledare innan hon fick lämna. Jag vet inte, i vanära kanske, men det var ju väldigt dåliga siffror hon hade ju.
Ja, det var det, just det.
Kanske var det så att hon hade en lite otacksam roll att driva igenom en stor förändring då efter den så populära Fredrik Reinfeldt. Yeah. Och kanske krattade hon manegen lite för att Ulf Kristersson skulle kunna gå in och regera med stöd av SD. Hon gläntade ju lite på den, prata med SD-dörren lite grann sådär, även om det var lite fram och tillbaka. Nåväl, nu är hon i alla fall landshövding i Stockholms län. Det är ju lite där en del gamla prominenta politiker brukar hamna som landshövdingar. Ja. Anneli Hultén, är det i Skåne. Beatrice Ask, Sörmland. Karin Jämtin, Västernorrland, för att nämna några då. Men nu handlar det om Anna Kinberg Batra och turerna på Länsstyrelsen som Aftonbladet varit och granskat.
För det är det landshövdingen gör, har någon slags ansvar för Länsstyrelsen.
Ja, men precis. De är väl så här förklaringen som statens representant för länet eller något sånt där. Och Länsstyrelsen sysslar med stora frågor och då hon basar ju över den liksom.
Just det.
Och det som har skett då, som det i grunden handlar om, är att Anna Kinberg Batra rekryterade en kompis till sin egen myndighet. En man som hon hjälpt att skriva en bok bland annat. Han fick en månadslön på 90 000 kronor som konsult där då. Boken heter för övrigt Från prat till resultat.
Nej.
Han är en sån managementkonsult.
Nej, det här är det värsta, det här är det grövsta hittills. Muta på, men umgås inte med människor som döper böcker och sånt.
Och var inte med och skriv den.
Nej, var inte med och skriv den.
Hon har hjälpt honom med den, jag vet inte exakt hur.
Om hon har hjälpt med titeln så säger jag avgå.
Ja,
från det uppdraget.
Hans prat verkar i alla fall ha lett till resultat på så sätt att han har fått det här jobbet då. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet, skickar Viktor här. Det är den formuleringen då. Men den här lönen på 90 papp i månaden då, skriver Aftonbladet, gör honom till den mest välbetalda av alla anställningar på Länsstyrelsen den senaste tiden. Ja, och AKB har vägrat att ställa upp på en intervju om det här. Aftonbladet sökte henne i en vecka men fick bara någon kort kommentar som en ingen intervju. Men igår ställde hon alltså upp i TV4 då. Jag såg journalisterna på Aftonbladet, vet du, bara ex och muttrade.
Ja, det är
detta.
Ja.
Varför får inte vi som har liksom koll på det här fråga? Vi ska återkomma till vad hon sa då. Men många har ju undrat, för det här handlade om två fall av kompisrekryteringar. AKB och först ska jag säga då, för att den här hon skrivit boken med, de ska också ha pluggat på handel, eller de ska ha varit på handel typ. Han ska ha varit lärare där när AKB pluggade då.
Okay.
Och det finns inga andra ansökningar diarieförda på myndigheten, så han verkar ha varit den enda sökande dessutom. Ah. Vilket ju är en viktig del i att Aftonbladet tittat på detta. Och det handlade om två anställningar då, som sagt, för redan innan den här managementkonsultförfattaren från prat till resultatmannen fick det här jobbet, så hade Aftonbladet avslöjat att Anna Kinberg Batra anställt en annan kompis, en som hon kände i alla fall, till ett toppjobb, och den tjänsten utannonserades inte heller.
Just det, och det var typ förra veckan.
Ja, det var förra veckan. Eller så här, Den kanske utannonserades, men det gjorde den utannonserades genom en lapp i receptionen. Bara.
Oh.
Det satt en liten lapp där. Jag vet inte vad det
lätt
stod på den.
Lätt att missa om man inte ändå har vägarna förbi.
Tjänsten tillsattes inte by the book.
Nej.
Som fackförbundet STs förbundsjurist Jenny Ekenstierna konstaterar.
Nej.
Lawyers, tack expertisen. För att allmänheten ska liksom få tillräcklig information om sådana jobb då som är på länsstyrelsen. Och jag vet inte om man kan förutsätta att allmänheten går förbi receptionen där.
Nej.
Och ser den här lilla lappen.
Nej, jag, nej.
Vill du ha ett jobb? Hör av dig.
Svårt alltså. Vad ligger ens länsstyrelsen? Inte ens det tycker jag man ska behöva förvänta sig att allmänheten vet.
Precis. Det finns ju någonting som kallas för internet, va? Och sociala medier. Där kanske det skulle kunna dykt upp. En professor i förvaltningsrätt som Aftonbladet pratade med, Olle Lundin, säger att rekryteringen till och med strider mot grundlagen.
Nej.
Eftersom allmänheten inte nåtts av informationen, alltså den här lappen då. I så fall kan man ju gräva ner en lapp i skogen också, säger han. Vem som helst får gå och gräva i skogen efter utlysningar, säger han.
Ja.
Så det är ungefär samma som att bara lägga en lapp i skogen, menar han.
Och det var en vass formulering.
Ja, också en roast av länsstyrelsen.
Verkligen.
Att den är lika liksom aktuell plats som skogen. Han säger vidare att det är en otrolig slump att landshövdingen och den tidigare M-ledaren är nära vän då till de bäst lämpade för jobbet.
Mm.
För det är det hon ändå menar.
Just
att
det.
De här personerna är. Och det har varit lite turer då, jag ska ta det snabbt, men efter den här granskningen så valde länsstyrelsen själva i Stockholm då att granska anställningsprocessen. Deras egen chefsjurist säger att man har en skyldighet att informera om tjänster på ett lämpligt sätt, såsom webbplats och sociala medier.
Ja.
Just det, det är ju de kanalerna då som kanske är mer samtida och rimliga.
Absolut.
Än en liten lapp bara någonstans. Låter mer normalt. Senare dock så sa den här chefjuristen att man inte behövde det i det ena fallet då med managementkonsulten, eftersom det var en tidsbegränsad anställning på 4 månader.
Ah.
Dessutom på deltid.
Just.
Och då...
Så 90 000...
Ja, men jag tror att månadslönen är på 90 000, men att den kanske jobbar deltid då. Jag har faktiskt inte grävt ner mig i exakta...
Förlåt, jag blev bara så himla sugen på att bli managementkonsult om det var en halvtidslön.
Ja, men det är väl
jag förstår
det.
Att inte du kan svara för exakt...
Det är väl det liksom, att grundlönen är ändå liksom en av de högsta där på, hela, på hela bygget.
Mm.
Liksom. Det är väl så konsulter jobbar lite grann.
Ja, men får man dessutom liksom gå tidigt på fredagar,
ja,
då är det hejdå, nyhetsshowen, säger jag.
Jag vet inte om det står i kontraktet att den här personen fick gå tidigt på fredagar. Men i alla fall, det är liksom lönen sticker ut då. Nu ska vi se vart vi var här. Jo, men att man inte då behövde utannonsera den, eftersom den var tidsbegränsad. Den här avdelningschefen säger, eller en avdelningschef på länsstyrelsen, Håkan Larsson, säger till Aftonbladet att den här personen ändå då hade en djup och akademisk kompetens inom ledarskap och organisation, vilket behövdes för att få det här jobbet. Och om relationen till AKB och mellan AKB och konsulten, säger den här Håkan Larsson då att de har haft en professionell relation sedan han undervisade på Handelshögskolan där Anna Kinberg var student. De samarbetade efter det när boken Från prat till resultat skrevs.
Ja.
Och that's it. Det är så
just
han
det.
Beskriver det då. Och vi ska snart lyssna. Jag håller alla på sträckbänken på vad Anna Kinberg Batra säger då när hon pratar med TV4. Men vi kan först nämna liksom ytterligare ett avslöjande som kom igår då.
Jaha.
Bara för att hålla i den aktuella kroken. Och det var Dagens Opinion och Dagens Nyheter, båda har varit på det här. Men att AKB köpte ut länsstyrelsens tidigare näst högsta chef, överdirektör Åsa Ryding. Hon blev arbetsbefriad i ett halvår med sammanlagt 2,2 miljoner kronor i ersättning.
Hej då, managementkonsultjobbet. Det där ska jag ha. Det där är mitt nya.
Ja.
Köp ut mig.
Och enligt uppgiftslämnare till Dagens Nyheter, som också har kollat på detta då, DN, så har det skapat skarpa reaktioner internt.
Ah.
Det kanske det hade gjort om du fick den delen också.
Ah.
Internt från till mig då.
Jobba 2 dagar, gå hem tidigt på fredagen och sen direkt kräva en sån här grej.
2,2 miljoner.
Tänker jag lagom.
Jag hamnar i grupp 2 på mitt medarbetarlönesamtal. Den medel. Nej, men en anonym källa då säger till Dagens Nyheter att det är anmärkningsvärt att länsöverdirektören får lämna i en situation där det kommer allvarliga anklagelser om vänskapskorruption.
Mm.
Säger en anonym källa som beskriver länsöverdirektören som en garant för att förvaltningskulturen upprätthålls.
Mm.
Så att den personen som ska upprätta en god kultur försvann just när typ den goda kulturen bröts.
Ah.
Det tycker den här anonyma källan i alla fall känns lite
just det.
Sådär. här då. Mm. Så mot bakgrund av allt detta.
Vad säger Anna?
Ja, vad är det hon säger? Hon sa först att det här är... Nu ska jag bara trycka fram här.
Jag förstår att folk undrar.
Hon förstår att folk undrar, det fattar hon. Även trots det då så dröjde det ungefär en vecka innan hon pratade. Men hon fortsätter då.
Jag vet också att flera är arga. Men jag vill vara väldigt, väldigt tydlig med att det här är två högt kvalificerade personer som säkert hade fått de här uppgifterna även i stenhård konkurrens.
Det kan ni vila i att de hade säkert fått det.
Så himla synd att det inte var stenhård konkurrens då.
Istället var där ingen konkurrens.
Det var en lapp.
Väldigt omoderat på något sätt att inte låta konkurrensen
styra. Verkligen, det borde mer vara som ett sånt toughest vikinglopp.
Precis, av olika så management-situationer.
Sätter upp post-it-lappar, brainstorma.
Först ska du liksom gå armgång så, sen ska du förändra den här organisationen på 10 sekunder.
Samtidigt som du får elstötar.
Precis, det hade man velat se. Men de var forskare och jurister och sådär, pratar de om sen då. De har den här kompetensen och så vidare och så vidare. Oavsett säger AKB då att...
Självklart är det så att det hade varit bättre för både dem och för mig och för myndigheten om det inte hade växt de här frågorna om hur det hade gått till. Det är extra viktigt också när man har, när man vet vilka varandra är sedan gammalt. Det är det många som, det är det många, ibland känner man folk sedan förut, men då är det extra viktigt att det är just kompetensen som är det som kommer fram och inte andra frågor.
Så där gjorde jag fel. Nej.
Nej,
det kommer aldrig.
Det kommer något liknande
sen.
För
nu känner jag mig väldigt sugen på lite sånt.
Ja, men precis. Kompetensen ska komma fram och inte andra frågor då, säger hon. Och man får väl helt enkelt ta henne på orden då att de mest kompetenta i hela Sverige också råkade vara hennes vänner då. Och TV4 ställer ju då såklart den här frågan som man nog själv kanske ställer sig.
Varför inte låta dem, om du säger att de hade stått sig, varför inte låta dem ta del av den rekryteringsprocessen som det vanligtvis gör vid tillsättandet av höga poster på myndigheter?
Jag hade nog tyckt det var bättre. Jag hade tyckt det var bättre och idag skulle jag absolut göra så.
Ja. Hon önskar att hon hade gjort på ett helt motsatt sätt. Mm. Alltså rätt sätt. Enligt boken. Ja. By the book då.
Jag önskar att jag hade gjort rätt. Det är inte riktigt samma sak som att säga jag gjorde fel.
Nej, precis. Eller jag önskar att jag hade gjort det efter gängse procedur. Nu gjorde jag inte det. Nej. Ja, hon går inte djupare in på det. Vem vet? Jag har ingen skugga över TV4s journalister. Nej. De ställer en fråga till som vi ska lyssna på snart. Men jag vet inte. Aftonbladet är ju de som har granskat det. Mm. Och så tog hon inte intervjun med dem. Ja, det kan man ha olika åsikter om säkert. Men i alla fall TV4 igen här då.
Anser du att du fortsatt kan sitta kvar som landshövding i Stockholms län?
Ja, det ser jag fram emot att fortsätta göra.
Mm. Ja. Hon vrider på formuleringen där, säger att hon bara...
Det ska bli kul.
Ja, det ska bli himla kul att ha kvar mitt jobb tycker jag. Som jag tycker är självklart att jag ska. Trots att jag gjort någonting som jag verkligen tycker jag borde gjort på ett annat sätt. Om jag hade fått göra om det från där jag står idag och när jag blev påkommen med hur det gick till. Så ungefär låter det. Ja. Vi får se om, om hon får fortsätta jobba kvar helt enkelt.
Vi får se om jag är kvar här.
Ja, men nu kastar vi väl oss ändå in i dina armar, Adam Bergsten. Liksom inte bokstavligt utan mer symboliskt, för vi ska få ett nyhetssvep.
Ja. Yeah.
Det stämmer bra det. Var så god.
Tack, tack. Energi- och näringsminister Ebba Busch avbröts flera gånger av demonstranter när hon på tisdagen höll ett möte inriktat på EU-valet i Göteborg. Utanför anordnades en demonstration till stöd för, det palestinska folket, och vid en rad tillfällen under mötet började demonstranter inne i lokalen ropa kritiska frågor och slagord om regeringens politik. De demonstranter som avbröt mötet fördes bort av polis eller vakter. KD-ledaren var kritisk till de demonstranter som vägrade vara tysta på uppmaning. Hon ansåg att de bidrar till polarisering och försvagar mötesfriheten. Australiens regering överväger om ett erkännande av Palestina som stat skulle kunna öka trycket för en tvåstatslösning, enligt utrikesminister Penny Wong. Men frågan om erkännande är omstridd även i regeringspartiet Labour, och oppositionen har tidigare motsatt sig förslaget, rapporterar public service-kanalen ABC. Wong hänvisade i ett tal på en säkerhetskonferens i Canberra till att Storbritanniens utrikesminister David Cameron har lyft frågan. Cameron sa dock nyligen att ett erkännande inte är möjligt så länge Hamas är kvar i Gaza. USA varnar Kina att de kommer hållas ansvariga ifall Ryssland vinner mark i Ukraina. Utspelet kommer efter att den ryska utrikesministern Sergej Lavrov besökt Peking för ett möte med sin kinesiska kollega Wang Yi. Varningen kommer från USAs biträdande utrikesminister Kurt Campbell i en tid där Moskva uppges planera för en ny offensiv. Enligt Campbell skulle de eventuella landvinningarna inte betraktas som unikt ryska utan som resultatet av en gemensam uppsättning aktiviteter med stöd från både Kina och Nordkorea. Campbell sa vidare att om detta fortsätter kommer det att påverka relationen mellan Kina och USA, och att USA inte kommer att sitta still och låtsas att allting är som det ska.
Tack Adam, vi ska ju prata mer om Kina här om en stund med Tobias Andersson Åkerblom och kinesiska spioner. Hur ser situationen ut kring det egentligen? Vad tror du Adam? Du ska behöva gissa om det, men
det blir kul att höra.
Ja, det blir kul att höra. Det är ju en person då som regeringen precis tagit beslut om att hon ska utvisas. Hon har verkat som journalist här i typ 20 år nästan. Och vi ska höra lite vad Tobias har att säga om det. Det är ett avslöjande som vi på GP gjort tillsammans med Uppdrag granskning. Men först lite andra grejer.
Ja, politikerna på TikTok. Vad håller de på med egentligen? Det tänkte jag gå in på nu.
What they do.
What they do. Vi var inne på det lite igår i nyhetsshowen. Fanny och Linnea pratade om Olaf Scholz, alltså Tysklands förbundskansler, som har gett sig in på TikTok nu i veckan. Och anledningen till det var enligt hans talman att fler och fler människor söker sig till plattformen för att hålla sig uppdaterade och diskutera politik och sådär. Det är ju inte därför jag kollar på TikTok, det kan jag säga. Det är inte
för att kolla Olaf Scholz. Diskutera nej, politik.
Nej, precis. Och hålla mig uppdaterad. Men det kanske är sant i Tyskland, vad vet jag. Fanny gav igår i alla fall förbundskanslerns konto svidande kritik, minst sagt. Hon sa till exempel så här.
Jag ger det här. Jag tycker han kan lägga ner det. Du behöver inte vara där.
Han behöver inte vara där. Och jag kan bara hålla med. Han behöver verkligen inte vara där. Men det gjorde ju igår att jag kände så här, nej men varför är han där då?
Ja,
jag ska försöka svara på det idag. För han är ju inte alls ensam. I mars var det lite en snackis att Joe Biden hade skaffat TikTok. Lite extra sjukt var ju det. Eftersom det kanske blir förbjudet i USA typ när som helst.
Ja, precis.
Men nu är det också ett gäng europeiska politiker som har bitits av den här TikTok-flugan då. Ett väldigt aktuellt exempel är ju Irlands typ dagsfärska premiärminister Simon Harris som blev klar att det var han som skulle ta över igår.
Okej, han är ute och
ja, precis. TikTokar. Den förra premiärministern Leo Varadkar, han avgick ju i måndags och Harris tog över tyglarna. Och Harris, han har varit på TikTok, och att han hoppade på det kanske inte är så otippat. Han är 37 år gammal. Kom igen, du är yngre än mig, mannen. Redan som dig liksom, ung som du och din rygg. Redan 2012 blev han omskriven eftersom att han introducerade ordet chillax i det irländska parlamentet när han försökte lugna ner en hetsk debatt.
Okej, chillax. När sa du att han gjorde det?
2012.
2012.
Så hur gammal var han då? Det var ju då 12 år sedan. Mm,
då var han 25 då.
25? Ja, då är det ju okej att säga chillax.
Chillax, chillax mate.
Bra irländska.
Why can't you chillax?
Exakt så lät det.
Chillax, don't do it. Where you on? Okej, okay, men chillax är ändå ett äldre uttryck än så.
Mm, det är det absolut.
Så han var kanske inte helt hippen now när han införde chillax.
Kanske inte, men det kanske man inte heller är när man sitter i parlamentet. Inte vet jag.
Nej.
Svårt att kombinera de två rollerna och vara coolast på gatan och coolast i parlamentet. Mm. Harris är i alla fall en av de mer etablerade TikTok-politikerna och han har funnits där sedan 2021. Så han var tidigt ute, men han har fått sällskap. Emmanuel Macron 2022. Tyska hälsoministern Karl Lauterbach startade konto i mars.
Poppins konto.
Poppins konto.
Karl.
Karl Lauterbach. Och så förbundskanslern då häromdagen. Och det här är ju lite extra spännande eftersom man till exempel Macron har själv kallat tjänsten för bland annat förrädiskt och beroendeframkallande.
Mm.
Appen är förbjuden på statsanställdas telefoner i Frankrike. Så stort liksom, problem ser man att säkerhetsintrången med TikTok är.
Uh-huh.
Och så ska det ändå vara en massa, ska ändå Macron ha TikTok då?
Uh-huh.
I Tyskland finns det ingen sån här regel med separata telefoner, men säkerhetstjänsten har ändå varnat för TikTok. Det här är jävligt dubbla signaler. Alltså.
Hur
fan ska man förhålla sig?
Olaf Scholz typ. Ja, yeah, I'm sure it's good. Men
but also very, very bad.
But also, här kommer min sminkrutin, min morgonrutin typ. Hej TikTok.
Exakt, här kommer min morgonrutin. Och Kina får tillgång till allt om man använder TikTok, så gör inte det.
Mm.
Det här måste ju liksom någonstans ha med supervalåret 2024 att göra. Aldrig har väl, liksom, det är då politiker verkligen vill synas och höras.
Ja,
och det är kanske inte bara politisk fåfänga som ligger bakom det här, om man ska tro Reuters som igår publicerade en analys av läget i alla fall.
Mm.
Utan det handlar också om att ta tillbaka plattformen från antidemokratiska partier.
Mm-hmm.
Hälsoministern då, Karl Lauterbach.
Ja. Ja.
När han annonserade sitt TikTok-konto på X förra månaden, då skrev han ungefär typ TikTok är en ungdomsplattform och vi kan inte bara överlåta den till Alternativ för Tyskland.
Ah, okej.
Okay. Alternativ för Tyskland då, AFD, högerextrema, bra på sociala medier.
Mm.
Enligt sociala medieexperten Johannes Hilje så har de mer än dubbelt så många följare på Facebook som mainstreampartierna. 10 gånger så många på YouTube. 10 gånger så många visningar på TikTok. Och att de är så här populära är ju antagligen en stor anledning till att de har visat väldigt bra resultat i undersökningar bland just förstagångsväljarna. Mm. En av de stora AFD-namnen på TikTok, det är EU-parlamentarikern Maximilian Kra. Jag tycker kanske inte han är världens mest karismatiska man. Han kanske är lite hypnotisk. Jag kan inte tyska, men jag tänker i alla fall att man ska få lyssna lite på hur det låter när han ger datingråd på TikTok.
Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus.
Ja, han beskriver kort hur man ska göra för att få en tjej. Och jag ska översätta för dig, Kalle, även om jag vet att du är lycklig i en relation. Så kan det finnas singlar där ute som lyssnar. Det är mycket enkelt. Kolla inte på porr. Rösta inte på Miljöpartiet. Gå ut och få lite frisk luft. Stå upp för dig själv. Var självsäker och ha blicken framåt.
Mm.
Det här är ju retorik man känner igen.
Ja, men precis. Det låter som klassisk sån...
ja.
Liksom... alfa kille på höger TikTok-stil liksom.
Eller hur? Mm. Och det är ju en genre som är upparbetad. Vi vet att den funkar bra för att elda upp ungdomarna. Så det är ju inte dumt rent politiskt att liksom jacka i den här trenden.
Nej.
Lite grann. Jag vet inte, jag tror kanske det kan funka bättre på att elda upp ungdomarna än vad den ganska timida hälsoministern Karl Lauterbach sa på sin första TikTok.
Revolution bei TikTok, heute geht es los.
Revolutionen på TikTok startar idag. Det lät mäktigare när jag sa det än när han sa det.
Faktiskt,
ja.
Är det liksom kontrarevolutionen mot de här?
Ja,
liksom?
Precis.
Han bara, vi är inga soy boys.
Nej.
Jag heter Karl Lauterbach. Och jag är här för att
säga
köra.
Att man kan visst rösta på Miljöpartiet och få ligga. Kolla bara på mig.
Så är han inte... sosse eller?
Karl Lauterbach, ja, det är de ju.
Ja, just det. Jag ska göra en revolution tillbaka till en sån mitt sosse-retorik.
Eller jag tror det i alla fall.
Det var en taskig fråga.
Nej, det var absolut inte dumt. Som en duktig hälsominister.
Jo, han är sosse.
Som en duktig hälsominister och sosse så praktiserar Lauterbach god hygien. Han har installerat TikTok på en separat telefon. Och det var ju ändå snyggt gjort. Men det visar också på den här jävla jobbiga situationen politikerna har med TikTok liksom. Där står de en massa unga väljare som finns på plattformen, men samtidigt så kan det vara så att Kina får tillgång till typ statshemligheter som läcks. Och då kommer kanske inte folk vilja rösta på en om det visar sig att man har samröre med Kina.
Nej,
här har ju då AFDs Maximilian Kra ett stort jävla försprång. Det är inte problematiskt för honom alls att finnas på den Kina-kopplade plattformen, för han har varit i Kina-relaterat blåsväder innan. Mm. Så det är liksom redan utagerat. Okay. I höstas skrev Expressen, AFD-politiken ska bland annat ha fått pengar från Kina, tagit initiativ till ett tyskt-kinesiskt lobbynätverk och låtit sig bjudas på resor av statliga kinesiska företag.
Ja, så det är ingen grej.
Nej, han är uttalad Kina-vän, problematiskt kanske eftersom han var ledamot i utskottet i Europaparlamentet som ansvarade för förhandlingarna med Kina om ett nytt investeringsavtal. Mm. Men samtidigt inte det minsta konstigt att finnas på TikTok för Maximilian Kra. Men alla andra politikerna då, de sitter där i möten hela dagarna med liksom utskott som jobbar dygnet runt, råd och säkerhetstjänster, och alla de här människorna säger snälla, snälla, vi kan väl ta bort TikTok. Ni har ju till och med förbjudit att ens installera appen på statsanställdas telefoner. I USA kanske det låter så, hallå, yo, vi håller på att förbjuda TikTok i hela landet. Mm. Sluta med den skiten.
Han bara, vad sa du? Fast i algoritmen bara.
Vad sa du nu?
Förbjuda vad?
Jag förstår inte vad det var. Attention spanen blir ännu mindre. Och så sitter politikerna där och vet såklart att deras trista utskott har rätt. Men samtidigt så står de ju där. 137 miljoner bara i EU-länderna som använder TikTok. 21 miljoner bara i Tyskland, för och tillbaka, fram och tillbaka, rikets säkerhet. Första gångsväljare. Tänk om AFD bara får alla första gångsväljare. Sånt jävla dilemma. Men jag kan erbjuda lite typ tröst. Vi får se vad man kallar det. Det finns nämligen tecken på att ungdomarna är på väg bort från TikTok.
Så där, ja.
Jajamän. Enligt Wall Street Journal ser man nu en trend där unga hoppar av TikTok för att appen har kommit i vägen för sömn, arbete, hushållssysslor och förhållanden.
Ja.
Enligt den här nya artikeln i Wall Street Journal då gick användandet bland 18-24-åringar, det vill säga klassiska förstagångsväljare, ner nästan 9% mellan 2022 och 2023.
Okay.
Som om det inte var nog så växer TikTok i popularitet bland de gamla.
Nu är det snart över TikTok. Det här händer Facebook, nu kan det hända er.
Your parents are moving in. Enligt en artikel i Wired i mars så växer TikTok absolut snabbast i segmentet 30-49 år.
Ja, det är väl det, sådana som jag, sådana appetit. Kommer jag bara, hi fellow kids.
Hi fellow kids. Kolla på min rygg som jag gjorde ont igår när jag skulle fånga en boll. Och artikeln fortsätter att beskriva.
Nu går jag med AFD istället bara.
Artikeln fortsätter att beskriva det, hur TikTok nu då är fullt av nostalgiklipp från filmer och tv-serier från tidigt 2000-tal, snack om sparkonton, pensionsfonder och en och annan stretching-video för ländryggen. Så precis som San Francisco, som Berlin och som Ringön har TikTok blivit gentrifierat. De unga coola flyttar ut och in flyttar istället tråkiga medelålders människor, banktjänstemän, mellanchefer och i allra värsta fall politiker. Och det här med att politikerna har hittat dit, det kommer ju såklart bli slutet för plattformen. Ja. Man trodde ju att TikTok skulle förstöras genom förbud, begränsningar. Det är bara när de gamla är med. Mm. Kidsen älskade TikTok. Det fanns inga tråkiga vuxna. Det var ju därför de slutade ha Facebook eller inte ens började. Nej. Facebook var ju bara typ så, Britt-Marie pratar om Let's Dance. Det orkar inte jag med längre.
Nej.
Och sånt finns inte på TikTok.
Instagram, ja, sluta med det. Liksom börja inte ens Facebook, sluta på Instagram. Börja
exakt,
på TikTok.
Exakt, ja. Så har det ju sett ut. Och jag menar, jag har ju haft TikTok ett tag. Jag tror inte att det var jag som skrämde bort dem. Jag ser mig själv lite som den här coola chefen på Ringön som flyttar in och är så, lite jag, lite med mig, gränsen går, halvcool, 80-talist, kolla på mig.
Look at you, tror du är coolare än Karl Lauterbach.
Exakt. Jag gjorde mitt bästa för att smälta in. Jag postade inget själv, för det hade min dotter tyckt var pinsamt. Men jag repostade en och annan och skickade lite då och då. Då tror jag fortfarande kidsen vill ha kvar, men när Olof Scholz och inte minst Karl Lauterbach kommer med sina kollegor, då tror jag TikTok kommer till slut bli en plats om några år där det bara är med så grånande gamla män med ländbesvär som står och skriker till varandra. How do you do, fellow
kids? What? Exakt. Kolla den bilden och kolla ut. Det här är the face of TikTok
today. Ja, det är sådär. Sådär blir man av med TikTok.
Precis, sådär. Feel old yet. Så här ser TikTok ut idag.
Feel old yet.
Googla den bilden på honom så fattar ni våra skämt. All right, vi ska snacka spionage i Sverige med Kina som drar i trådarna. Är det det vi har råkat ut för nu när det har kommit ett utvisningsbesked för en journalist som hängt här i 20 år och skrivit? Tobias Andersson Åkerblom är reporter på Grävredaktionen, också liksom lite av en Kina-expert, Kina-kunnig i alla fall. Han pratar kinesiska, han håller på att läsa den här Three Body Problem på kinesiska. Det är ingenting med hans gräver och så. Nej. Du vet den här Netflix-serien, jag bara råkade höra att han läser den på kinesiska och tyckte det var lite cool.
Det är cool.
Egentligen vill jag mest prata om det, men jag vill, men jag vill också såklart prata om
finns
det här.
Finns det spioner så älskar du
ja,
det, Kalle.
Ja, visst, jag ångrar mig. Jag vill hellre prata om spionen. Herregud.
Du sa så för att låta cool, vilket var lite konstigt.
Precis. Följ mig på TikTok. Så då, det är onsdag den 10 april, Kalle Berg, Ina Lundström i studion, och nu ska vi snacka om Kina och spionverksamheten de eventuellt bedriver här i Sverige. GP och Uppdrag granskning kunde tidigare i veckan avslöja att en kinesisk kvinna ska utvisas ur Sverige eftersom man menar att hon utgjort ett allvarligt hot mot Sverige och bedrivit säkerhetshotande verksamhet, som det så fint heter. GPs grävreporter är här, han har följt ärendet i samarbete med UG då och är med oss här i studion nu. God morgon Tobias Andersson Åkerblom.
God morgon, god morgon.
Du, vad handlar det här om? Vad vet vi om den här kvinnan i fråga?
Alltså om vi börjar med hennes person liksom, så kan man säga att hon är en 57-årig kvinna som har varit här i Sverige i nästan 20 år. Och hon har både en svensk man och barn här, så hon är rotad i Sverige och baserad i Stockholmsområdet. Och hon har liksom länge rört sig i en krets eller en sfär som är kopplad till den kinesiska regimen och har ambassaden som nav, kan man väl säga.
Och på vilket sätt är hon kopplad till den sfären då? Eller?
Men de förekommer på väldigt mycket evenemang liksom.
Och så, hon har minglat runt bland dem. Och...
Så kan man väl säga, ja, precis. Men sen då så är det ju också då kopplat till hennes jobb som journalist då.
Ja, vad är det? Hon har alltså jobbat som journalist i Sverige?
Ja, precis. Alltså, hon har först då jobbat för en rad statliga och partianknutna kinesiska medier. Till exempel den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua och partiets liksom officiella propagandatidning Folkets Dagblad.
Som någon typ av Sverige-korrespondent,
ja.
Typ.
Ja. Fast på, som frilans. Men sen på senare år så har hon drivit ett par egna nyhetssidor i Sverige då, som är liksom diaspora kinesiska nyhetssidor.
Som, så typ kineser som bor i Sverige?
Ja, det kan man säga, precis. Mm. Så på de sidorna så rapporterar hon om Sverige och Norden lite allmänt och också lite allmänt om Kina. Men hon har också uppmärksammats tidigare för att hon har publicerar väldigt mycket material som kommer från kinesiska ambassaden. Som hon tar betalt för att publicera från kinesiska ambassaden.
Aha, så lite mer någon slags halv-PR-verksamhet typ.
Ja,
är det...
eller propaganda.
Är det så fel då? Eller så här, är det spioneri? Ska man utvisas för det? Eller du förstår vart jag vill komma?
Nej, det är ju inte, det är ju inte liksom i sig tillräckligt för de här väldigt långtgående åtgärderna, tror inte jag. Alltså, problemet med den här sortens fall är att insynen i dem är i princip minimal. Det här är ju liksom som någon form av parallellt spår bortanför det vanliga rättssystemet. Liksom. Mm. Det är ett så kallat LSU-fall. Alltså, det står ju för lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Så det är ju inte ett brottmål. Hon är inte åtalad för brott. Liksom. Utan det är en åtgärd som Säpo kan vidta mot utländska medborgare som de anser är ett hot i Sverige, som de inte vill åtala för brott, de vill bara ha ut dem.
Och då berättar man inte det på de här grunderna som hon ska ut då?
Precis, inte för oss, men faktiskt inte heller fullt ut till de anklagade. Mm. Så det gör ju det ganska svårt att försvara sig mot de här anklagelserna förstås.
Men vet man varför, någonting om varför det har hänt nu? För hon har ändå bott i Sverige sedan 2005 om jag har fattat det rätt. Först förra året omhändertogs hon då. Vet man något om varför det har dröjt så där länge?
Den exakta tajmingen vet vi inte. Liksom, varför de valde att slå till just där. Men alltså, vi vet ju att Säpo har ju påstått att hon har bedrivit säkerhetshotande verksamhet i Sverige i över 10 års tid.
Ja.
Och att hon utgör ett allvarligt hot mot Sverige. Och som jag ser det så finns det väl två scenarier då. Liksom. Antingen så har de inte upptäckt det förrän nyligen och känt sig tvungna att agera. Eller så har de upptäckt det och inte känt sig tvungna att agera förrän nu. Utan de har kanske istället känt att det har varit bra att ha koll på den här personen.
Just det.
Och lära sig mer.
Mm. Men bara för att vara extra tydlig då, vi har inga exempel som har getts på hur hon kan ha skadat Sveriges säkerhet mer konkret då?
Nej, det har vi inte. Alltså på vad anklagelserna består av faktiskt. Däremot så vet vi att det, alltså rent generellt så är, alltså, en sak som ingår i den här liksom, allmänna beskrivningen om hot, att man hotar Sveriges säkerhet är just spioneri eller underrättelseverksamhet. Och som vi har skrivit i vår artikel också, så finns det ju, vi har ju kunnat se en tidigare koppling till en person som har bekräftats och kastat ut tidigare för att han var underrättelseofficer, alltså han var spion.
Ja, men vi kan återkomma lite till det där liksom Kinas spionverksamhet i Sverige och globalt lite grann, eller vad man kan säga om vad de håller på med där. Men kvinnans egen advokat då har ändå uttalat sig. Vad säger den advokaten?
Ja, han uttalar ju sig, han säger ju ganska kategoriskt att hon inte utgör ett hot mot rikets säkerhet helt enkelt. Eller att det är hennes inställning till det här, att hon hela tiden har förnekat det. Och han är ju också kritisk mot den här sortens rättsprocesser och tycker att Säpos anklagelser är svepande och ospecifika. Liksom.
Ja. Vad säger Kina själva då? Har de uttalat sig på något sätt?
Ja, de är ju framförallt missnöjda med oss då.
Media? Okej.
Alltså när det gällde själva, det kom ett uttalande från kinesiska ambassaden. Vi sökte ju dem för, liksom, i första hand för att göra en intervju då om det här fallet. Men varken de eller vår justitieminister har velat medverka i någon sån. Och jag kan tänka mig att det är för att det är känsligt helt enkelt. Mm. Alltså av diplomatiska skäl. Men de la upp en kommentar på sin hemsida där de sa att de alltid uppmanar sina medborgare att följa lagen i länderna de är i. Och att de uppmanar de svenska myndigheterna att respektera kinesiska medborgares rättigheter. Typ. Mm. Men framförallt då så gick de ganska hårt åt att mot vad de kallar det, smutskastning och svartmålning av Kina då, och att det är ingenting man ska ägna sig åt och att det inte kommer att stoppa Kinas utveckling.
Nej. På tal om Kinas utveckling då, vad vet vi om deras spionverksamhet i Sverige på ett mer generellt plan?
Det som är alltså intressant är ju i Sverige att det är ganska unikt att vi vet ganska mycket om den faktiskt. För att,
är det unikt att vi i Sverige vet?
Ja, jag skulle säga jämfört med många andra europeiska länder i alla fall. I USA vet man rätt mycket för att de har också ett transparent rättssystem och de har en väldig massa åtal mot kinesiska spioner i USA. Mm. Delvis för att de har mer långtgående lagstiftning. Men i Sverige så har vi två fällande domar sedan tidigare rörande så kallat flyktingspionage. I och med att man kan ta del av liksom, svenska utredningar väldigt mycket, så vet vi mycket detaljer om hur det där har gått till. Liksom. Och där har det handlat om att man har drivit agenter som har infiltrerat både den uiguriska och den tibetanska minoritetsgruppen i Sverige. Deras exilgrupper här alltså. Mm. De här agenterna har då i sin tur rapporterat till kinesiska underrättelseofficerare som har varit baserade i Sverige eller i närområdet. Och de har rapporterat om de här tibetanerna och uigurernas, deras personliga förhållanden, deras släktband. Mm. Så att man liksom, information som man kan använda för att utpressa dem. Mm. Till exempel för att gå och knacka på hemma hos deras faster hemma i Tibet och säga att du, din svärdotter ska nog inte gå på de där demonstrationerna.
Ja, just det. Är det framförallt det handlar om då, snarare än att det är liksom riktat mot Sverige och den svenska staten?
Nej, det skulle jag inte säga. Utan det, alltså, det är en del av det. Sen så finns det ju teknik. Alltså man är väldigt intresserad av teknik. Och det kan ju man skaffa sig på många olika sätt. Bland annat man köper upp bolag men också genom rent företagsspionage och forsknings... Alltså att man bedriver... Man gör forskningssamarbeten och sånt där. Men sen så avslöjdes ju faktiskt så sent som bara här om veckan nu att man har ju faktiskt också inriktat sig på svenska politiker genom cyberspionage. Mm. Det väcktes ju åtal i USA mot en kinesisk hackergrupp som är kopplad till säkerhetstjänsten. Och då framkom det ju att bland annat att vår Göteborgspolitiker Elisabeth Land var en av dem som hade blivit
hackad liksom, eller?
Ja, de hade försökt hacka henne.
Men vad skulle liksom Elisabeth Lam, alltså på vilket sätt är det ett hot mot Kina?
Hon tillhör ett nätverk av politiker som heter nu ska jag säga om jag säger rätt här då. Den förkortningen är IPAC.
Okay. Och
det står för Interparliamentary Alliance on China.
Okay.
Eller Interparliamentarian Alliance on China. Så det är liksom ett internationellt nätverk om politiker som jobbar med Kina-frågor på ett eller annat sätt. Liksom.
Ja, det förstår
och
man.
Alla europeiska politiker i det här nätverket har de riktat in sig på och försökt hacka. Mm-hmm. Så att det är flera svenska politiker inblandade där. Det är också Joar Forssell och Simona Mohamsson har ju blivit utsatta här också.
Mm. Vad liksom, det är kanske svårt att säga, men vad vill man typ? Man vill bara förbättra Kinas position, ha koll på sina motståndare.
Det är en bit av det. Ja. Som när det gäller det här med tekniken så handlar det också om att skaffa sig ett övertag. Ja. Liksom. Skaffa teknik som man kan ha både liksom industriella eller militära fördelar av.
Ja. Rent så ekonomisk vinning. Liksom. Kapitalistiska framsteg på något sätt.
Ja, det är ju bara det att i Kina så är ju näringslivet och staten sammanflätade på ett sätt som liksom vi inte är vana vid. Där ser man ju det som ett nationellt säkerhetsintresse egentligen, att näringslivet också ligger i framkant.
Ja, just det.
Så att det, man får tänka på det på ett annat sätt liksom.
Mm.
I en av de här två fällande domarna som du tog upp förut så var någon det var det en som arbetade som journalist också. Och det var ju lite som i det här aktuella fallet också. Är det liksom vanligt med den här kopplingen?
Ja, det är det.
Okej.
Okay. Och det är ju alltså det är ju väldigt specifikt för Kina att man använder sig av den täckmanteln för att gömma spioner.
Mm.
Och det är ju en väldigt bra täckmantel för en
klart.
Spion.
Mm.
För att då har man, ju grönt kort för att ge sig ut i samhället och fråga massa frågor. Och sen så är det ju också så här, om myndigheten agerar mot en journalist så är det ju också, för det är ju också känsligt på ett helt annat sätt.
Ja.
Den sortens reaktioner har vi ju också fått efter det här avslöjandet att det blir en pressfrihetsfråga också.
Mm, just det. Mm. Ja, det är ju smart faktiskt.
Mm. För dig som liksom svensk journalist, jag menar, du har ju jag kallar det lite av en Kina-kännare. Du har skrivit böcker om Kina, du talar mandarin, va?
Ja.
Jag håller på att läsa den här Three Body Problem då. Det är ju det som jag är så nyfiken på, vad du tycker om den här boken. Men det tar vi en annan gång. Men hur är det att granska Kina som svensk journalist?
Det finns ju alltid mycket att titta på, kan man säga. Och vi är ju inte så jättemånga som gör det. Så det tycker jag är väldigt intressant förstås. Sen så har det länge, kan jag tycka, funnits liksom ett pedagogiskt problem gentemot läsarna liksom att förstå varför det här är viktigt. Liksom.
Mm.
Den tröskeln tror jag upplevde att den kanske inte försvann helt, men den mattades eller nöttes ner ganska kraftigt i samband med Rysslands invasion, fullskalig invasion av Ukraina.
Mm, okay.
Då kändes det som att folk fattade lite varför även det här är någonting man borde bry sig om på ett annat sätt. Liksom.
Ja, men varför då? För att Kina...
Nej, men för att det blir verkligt. Liksom, att menar, strategiska hot och så, det blir inte bara en teoretisk fråga längre. Liksom, utan det är i slutändan så är det ju liksom... krig är ju den yttersta formen av konflikt. Liksom.
Mm.
Och men om man tittar på just Rysslands krig med Ukraina så har ju Kina en helt annan position där än vad vi har i väst. De har ju inte velat ta avstånd mot Rysslands agerande, och det finns ju en hel del som, alltså, den ryska ekonomin hade ju inte klarat sig utan Kina helt enkelt.
Nej, just det.
Du sa förut, Tobias, att vi är inte så himla många som granskar Kina av svenska journalister. Betyder det att Kina har koll på alla er?
Ja, det skulle jag säga.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Okay.
Upplever du dig som kartlagd? Hur nu man upplever sig som kartlagd? Men tror du att du är övervakad?
Ja, jag utgår. Jag skulle inte säga att jag tror det, men jag utgår från möjligheten att jag är det.
Mm.
Och vidtar åtgärder därefter, kan man väl säga.
Mm.
Sen så får jag ju också väldigt mycket konstiga liksom, vänförfrågningar på LinkedIn från mystiska kinesiska professorer och sånt där.
Ja, okay. Någon kan ju eventuellt vara i görningen då. Du, Tobias Andersson Åkerblom, vår kollega här på grävredaktionen på GP, tack för att du kom hit idag. Du får gärna komma tillbaka och prata mer om liksom det som du faktiskt jobbar med, nämligen granskningar och gräv, ofta om Kina men även andra saker. Men kom också gärna tillbaka när du läst hela Three Body Problem-boken och sett serien, så kan vi som första, kanske enda medie i Sverige få konstatera ifall boken var bättre än filmen. Att liksom någon på riktigt med...
Ja, just det. Det är riktigt coolt att kunna säga så här. När någon kommer med den klassiska grejen, när folk vill vara lite smarta, så är de så här, men serien var ju inget jämfört med boken.
Nej.
Så jävla mäktigt att kunna säga, ja, men läste du den på mandarin?
Ja,
för
men
att
precis.
Jag tyckte att... För läste du den översatt så förstår jag verkligen.
Men,
det är ett power move.
Ja, lovar du att komma då, Tobias?
Det gör jag absolut.
Underbart.
Ha det gott.
Då ses vi senast då.
Toppen.
Ja, Ja, du har inte sett Three Body Problem. Jag ska väl släppa den snart.
Jag har inte det. Jag var ju naturligtvis jättesugen eftersom att det var någon Game of Thrones-koppling där.
Ja,
sen
det är de...
började recensionerna komma och då slutade jag vara nyfiken. Mm. Tråkigt.
Ja, men den är ju en spännande premiss, men det är ju bedrövligt manus stundtals.
Ja, nej, men det klarar jag inte. Det klarar jag inte. Har jag, House of Dragon, alltså jag väntar när någon säger så här, det här har lite med Game of Thrones att göra. Jag vet att jag går igång så jävla hårt på det. Mm. Så att jag blir inte baitad innan någon har sagt du måste se den.
Men det är ju de Benioff och White som man liksom gillar för Game of Thrones men också hatar för hur de avslutade det hela. Så redan där är man ju kluven.
Sår som aldrig läker, Kalle.
För när vi är ändå inne på bara Three Body Problem, hur hamnar vi där? Just det var att jag själv tog upp det. Jag ska snart prata om klimatet. Men så här, hjälp mig i den här frågan, för att det handlar ju delvis då om ett gäng fysiker som ska vara bland världens främsta då. Mm. Den här Fermi-paradoxen, om man liksom skickar ut meddelande i rymden och så någon svarar så här, hur kommer det sig att ingen svarar om nu rymden är oändlig och så vidare. Så här. Mm. Så handlar det ju, utan att spoila, om att det är några som svarar och så är det liksom 400 år kvar.
Annars hade det varit en jävligt konstig serie.
Ja, precis, som bara, hello! Och så är det ingen som svarar. Nej, men då är det de här fysikerna som du kretsar kring då. Man har lagt till flera karaktärer, vet jag, som inte är med i boken, men för att amerikanisera det och liksom få det begripligt så här. Men då är det ju en av de här forskarna som är kanske en tjej i 30-årsåldern som är så jävla liksom konventionellt snygg. Alltså hon är så, den ser ut som en supermodell. Och jag vet så här, och det är även en av de manliga forskarna som också ser inte ut som en påse skridsko direkt. Utan, men bara så här, det är klart att det är fullt möjligt att vara snygg.
Nej,
kanske också inte att se ut som en sån verkligen supermodell och samtidigt vara en av världens främsta fysiker och typ driva ett sånt företag som också sysslar med sådana.
Jag blir vansinnig. Jag blir vansinnig.
Hon kanske inte ens är fysiker, men hon är liksom världsledande forskare. Typ.
När jag får höra det här så vet jag att jag absolut hade stängt av serien direkt. Det är ju liksom det som är en stor behållning av världens bästa serie, The Wire, är ju att alla är lagom snygga.
Ja,
och
precis.
Att männen och kvinnorna som ligger med varandra är ungefär jämnsnygga. Ja, det är helt revolutionerande. Sen så, jag kollade på den. Det går aldrig att se någonting. Efter att man har sett om The Wire så kan man inte se om någonting. Bör man se om någonting, eller se något. Jag började kolla True Detective säsong 2 efteråt. Jag bara stängde av. De är för snygga. Går inte.
Nej, men precis. Det blir svårt att relatera till och jag köper inte det. Och direkt börjar man tvivla på typ gänget bakom Three Body Problem.
Absolut.
Att de har tagit den vägen. Och jag tycker att hon också har ett tufft manus att jobba med och är typ en jättekonstig rollfigur.
Alltså det blir så jävla konstigt. Det värsta exemplet på det här är en konventionell deckarbok som kom för massa år sedan som heter Kvinna på tåget. Helt vanlig deckare, handlar om en kvinna som sitter på ett tåg och ser olika delar av sitt liv och funderar tillbaka på olika saker som har hänt. I boken är hon ganska ful. Och det är en ganska viktig del av historien. Att hon är inte sexuellt attraktiv. Hon tänker på ett förhållande som sprack och den här mannens nya. Och hon är ful. Hon är i situationer där ingen vill ligga med henne. Klipp till filmen. Världens snyggaste tjej spelar filmen. Jag vet inte vem. Men bara... Men det var ju en del av historien.
Men det blir att jag tycker att de pissar på en lite som tittare då. Ja. Att de förväntar sig att jag inte kommer titta på det här. Nej, om jag inte får vila ögonen på en vacker kvinna.
Vet de inte att man har en skärm framför sig till med snygga människor på som man sitter och tittar på?
Ja, men precis. Och liksom så här, jag kanske hellre vill titta på Fermi-paradoxen.
Ja, exakt.
Liksom. Respektera mitt intellekt, tack. Emily Blunt var det som spelade, skriver Victor. precis. Ja, men vad bra. Jag ville bara lufta det lite grann.
Luftat.
Men nu då, att stämma staten för klimatets skull, det har du hört om kanske. Ja. Det har varit lite på tapeten att folk sysslar med det. Och igår fälldes faktiskt Schweiz för otillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna i Europa. Domstolen.
Men hoppla! Jajamän,
det kan man. Det är ett unikt fall som har gjort att Schweiz största parti vill lämna Europarådet nu efter det här. I så fall vill inte vi vara
med. Då vill inte vi vara med om ni ska vara så dumma.
De säger så i ett unisont gnäll ungefär. Nej, men det är högerpopulistiska SVP som skriver att de fördömer denna inblandning av utländska domare och kallar det hela för en skandal. Och det man fälls för då, det är att man kränker en grupp äldre kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att man just inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot klimatförändringarna. Äldre kvinnor är ju mer känsliga för värmeböljor till exempel. det är en del i caset då. Och de gjorde ett gäng kvinnor, det är en organisation.
Spännande take.
Ja, men precis, man får hitta de här juridiska vägarna framåt. Det är en organisation som samlar typ äldre kvinnor då, och de har gått samman.
Känslighet.
Ja, eventuellt. Ja, de har ju generellt
det. Ja, absolut.
Även män antar jag, men nu är det kvinnor i det här fallet. Ja. Och de har gått samman då i det här rättsfallet, och därför så är klimatförändringarna skadliga för dem då, och man menar att Schweiz inte gör tillräckligt för att fullfölja sina plikter, och det är Europakonvention eller Europadomstolen med på då, att man inte har gjort tillräckligt för att liksom skydda den här gruppen, och den här vinkeln liksom att ta mänskliga rättigheter vägen, det är någonting som ses som väldigt intressant och som också kan påverka Sverige, vilket vi kommer till. Men ja, nu har Europadomstolen i alla fall fällt Schweiz. Sen ska man säga det då att som Ekot rapporterar bland annat, att det finns inte så mycket man kan göra rent rättsligt då. Man har inga rättsliga medel för att direkt tvinga Schweiz att vidta hårdare åtgärder. Men det kan ändå ses som, alltså dels att det ger vind i seglen för olika klimatorganisationer då, men också att det kanske kan vara stöd i andra juridiska processer, att man kan åberopa Europadomstolens dom, även kanske i ett svenskt juridiskt fall då, vilket vi ska återkomma till, för att det finns ju en klimatförening Aurora som har stämt svenska staten också. Men för att avsluta det här med Schweiz då, så ja, menar man som sagt att man fäller dem helt enkelt för att man har kränkt den här gruppen på grund av att deras mänskliga rättigheter inte respekteras. För att man inte följer sin egen
den mänskliga
klimat.
Rättigheten att inte behöva svettas för mycket.
Ja, så fläkta sig väldigt mycket med en sån solfjäder eller en gammal broschyr kanske för någon sån... Gör en demensundersökning. Nej, vilket kränk, vilket ålders...
Otroligt ålderskränkande.
Kränk av mig. Men det var ett av fallen som var uppe. Det var ett annat klimatmål uppe då igår som det kom besked om, där Sverige var med tillsammans med 32 andra stater som stod anklagade. Men det här målet avvisades i domstolen. Det var sex portugiser och Bellman. Nej. Men sex portugiser som menade att de här länderna då där Sverige ingick, de borde beordras att minska sina växthusgaser, eftersom de menar att alla de här länderna, då, de 33 om man räknar in Sverige, bidrar till klimatförändringar som sätter de här unga portugisernas liv och hälsa på spel. Det påverkar deras möjligheter till sömn, träning och att vara utomhus, säger, oj vilket svårt namn, Jaruid Okuin, chef för organisationen Global Legal Action Network som står bakom detta då. Men där... blev de här länderna inte fällda.
Okay.
De håller med om, alltså de har gått samman i ett gemensamt försvar, alla de här länderna då. Och Sveriges representant heter Elinor Hammarskjöld, och hon säger att man håller med om att de behöver göra mer i klimatfrågan. Men de menar att de här unga portugisernas fråga inte borde vara föremål för Europadomstolen. Hon säger så här, då måste man visa att ett land har gjort något som direkt har kränkt mina eller dina, eller i det här fallet de portugisiska ungdomarnas mänskliga rättigheter. Då menar vi att sambandet kan man inte dra, utan att då måste man föra det i land för land då, antar jag. Alltså, de kan inte säga att vi i Sverige utsätter dem i Portugal för det här.
Just det.
Menar de då. Och ja, jag ska inte läsa liksom hela Europadomstolens dom, men de har i alla fall gått på deras linje och inte fällt dem. Nu då avslutningsvis till Sverige, för det här som skedde med Schweiz då, det kan kanske ge eko i Sverige. Sverige kan vara näst på tur efter Schweiz. För klimatorganisationen Aurora har stämt Sverige på liknande grunder, vilket vi har haft uppe här i nyhetsshowen innan. Och Jonas Ebbesson, som är professor i miljörätt vid Stockholms universitet, säger till SVT att jag tror det här bekräftar att högsta domstolen kommer att pröva detta. För det är det som har varit frågan. Ska det upp i högsta domstolen?
Okej. Och det har överklagats då. Men... ja, är det också en äldre kvinnor?
Nej, det är det inte, utan det handlar
jag har inte tänkt mig
om
det här alls.
Nej, men det handlar också om så här, det handlar också om så här, mänskliga rättigheter och ungas i Sverige. Nu har jag inte hela det framför
mig. Nej, men mer likt Portugalfallet än Schweizfallet.
Ja, fast det är också likt Schweizfallet, eftersom det handlar om nu blir jag lite osäker faktiskt på det, om det handlar om mänskliga rättigheter eller inte, men det handlar inte om äldre kvinnor i alla fall. Det kan vi, så mycket kan vi slå fast. Ida Edling, hon är talesperson för Aurora och klimataktivist, och hon är glad då efter tisdagens besked och säger att det kan vara till fördel för Aurora. Hon säger att eftersom Europadomstolen nu har konstaterat att otillräckliga klimatåtgärder kan innebära brott mot staters skyldigheter att skydda mänskliga rättigheter, så genom det så får Aurora ett mycket bättre läge i sin rättsprocess då, för att de menar då att Sverige, även Sverige, sviker sina skyldigheter, eller sviker skyldigheterna man har då mot sina medborgare. Hon kallar det därför en historisk seger, och hon tror att de kan använda mycket ur Europadomstolens dom då för att få rätt i svenska högsta domstolen då, om det nu kommer upp där då, vilket den här miljörättsprofessorn tror. Vad säger Romina Pourmokhtari om det här då?
Ja, vad säger hon?
Ingenting.
Nej.
Vi har inte fått tala med henne. Hon har inte uttalat sig för SVT heller i den här frågan om just domen i Europadomstolen. Nej. Men Sverige har fått kritik ju av Klimatpolitiska rådet. Det har vi också pratat om här tidigare för sitt klimatarbete. Så det blir olyckligen intressant att följa om det här tas upp i
Högsta
domstolen.
Om det kommer upp i HD.
Och om de då får draghjälp, eller vad man ska säga, från domen i Europadomstolen.
Musikgenrerna, Kalle, de ökar som aldrig förr. SVT Kultur rapporterar igår att vi lever i genreboomens tid. Och Spotify säger så här: vi har identifierat drygt 1000 musikgenres. Det är inte som förr, kan man säga. Det är så här säger jag, inte Spotify. När det var liksom poprock-synt med hård framför alla.
Nej,
eller
visst,
brist framför
så
några.
Är det, men det är också det väldigt så subjektivt hur man, vad som är en genre och vad som inte är.
Absolut,
det.
Liksom. Absolut. Det sägs vara anledningen att det växer är liksom streaming, musik är mycket mer tillgänglig. Men precis som du är inne på så har ju synen på genres förskjutits. Ja. Emma Wikström, musikredaktör på Spotify, säger så här till SVT: förr var man poppare, idag är man exempelvis Swiftie.
Ja, men man var ju också förr Beatles-fan.
Ja, det är sant.
Precis, för Swiftie är ju inte en genre, det är bara att man är fan av en artist.
Liksom. Ja, det är sant, det är sant.
Underkänner det argumentet?
Underkänner det argumentet, Emma Wikström, hör du det? Hon säger också att yngre personer lyssnar inte så genrebaserat faktiskt, utan mer humörbaserat. Typ en låt eller en lista med låtar som är ledsna och funkar bra i regn istället
för en
postpunklista.
Är det en genre då? Ledsna regnlåtar?
Ja, det kan det nog vara.
Jag köper inte riktigt det heller. Men det är jag.
Det är du. Men vi har några...
Vi spelar sån ledsen regnmusik.
Nej, för där är det ju olika genres.
Mind the gap heter vi.
Där är det ju olika genres. Okay. Det är lättare när man tittar på olika artister. Och jag tänkte att vi ska göra det nu, Kalle. Jag ska testa dig med några nya genres. Tre nya genres som verkligen blev stora 2023 bland kidsen. Hjälp. Först tänkte jag så här, för att det inte skulle bli helt omöjligt, att du skulle få veta vilka tre genres det handlar om. Och så skulle du bara pricka rätt på rätt ställe. Men sen insåg jag att då kommer det bli alldeles för lätt. Nu kommer det istället tyvärr bli helt jävla omöjligt.
men
jag är ledsen. Så känn inte så mycket att du behöver.
Okay.
Utan kom bara med någon slags gissning. Så börjar vi med den första låten. Och du kan fejda när du känner för det.
Ja. Känns som jag känner igen den här låten, men... Alltså är det en helt ny, ett helt nyutfunnet ord?
Nej, det är det inte. Det innehåller ett ord som nog var en populär genre när du växte upp, skulle jag, eller som du lyssnade på i ungdomen. Kanske fortfarande, vad vet jag.
Får jag bara ta en liten början? Ja, men bara för att du sa sådär så kanske det är någon sån indie...
Ja, det är bra, indie är med.
För att det kan inte vara indie pop eller indie rock. Det finns ju redan sedan gammalt. Men då typ indie emo, visar jag på.
Ja, men vet du vad, det är inte helt fel. Sad girl indie heter det här. Det är en musikstil som har exploderat det senaste, framförallt via TikTok, men också via spellister som Sad girl starter pack på Spotify.
Men det är lite så Billie Eilish. Hon kanske inte är så jävla sad. Hon är lite
mer cool. Cool.
Ah, jag som var så gjorde det bra och sen så gick jag bort med
Billie Eilish. Men det var väldigt bra med emo indie. Sad girl indie är ju otroligt nära. Vi tar nästa kategori.
Vem var det vi hörde?
Ja, förlåt. Ceilings med Lizzie McAlpine.
Okej, det var ingen jag visste.
Nej, inte jag heller.
Jag tänkte, typ, den här har jag hört.
Nej, den här personen vet jag vem det är som vi ska
Lizzie
lyssna på nu.
Lizzie McAlpine, if that's your real name. Okej, här kommer nästa.
Mm. I got my foot on their necks, I can't let up. She all on the floor, so her get up. She my son, but I ain't her mammy.
Bitch can't stand me. Eat through my panties. Hard knock life, no Annie. Vad fan heter det här då? Det är ju någon typ av hiphop, lite så... Jag vet inte, det är så jävla, jag känner mig alltså själv när jag ska prata om musiken, någon sån där dancehall-bit i bakgrunden nästan, eller någonting. Vad kan det kallas för då, den genren? Ska man liksom, är det också någonting med liksom girl? Allt kan väl inte vara att det bara är liksom tjej, är det tjejhiphop?
Vet du vad? Inte heller en dålig gissning, Kalle. Det här var Think You The Shit med Ice Spice.
Ah,
och det här kallas för cute core rap. Och det är inte helt fel att då gissa på tjejhiphop faktiskt. Cute core, det är typ, det finns inom många musikstilar. Det är mer en känsla av att allt är rosa och väldigt, väldigt feminint.
Mm-hmm.
Och det har blivit en stor grej i hiphop med till exempel Ice Spice och Nicki Minaj, eftersom att hiphopen traditionellt har varit ganska så här mörk och maskulin, och det har krävts av den för att den ska vara real. Och tjejer som hållit på med hiphop också varit tvungna att vara ganska mörka och maskulina för att passa in. Så då är ju där cute core rap med rosa, rosa, rosa någonting som
jag tycker
har blivit populärt.
Nicki Minaj är också så flipp bad stil. Ja. Det är inte bara så cute, utan det är också bara I'm a motherfucking monster.
Nej, precis, så är det ju. Men redan Fleetwood Mac rörde ju sig mellan genres, så det kan väl även Nicki
Varför
Minaj
inte Nicki Minaj
få göra. Vi tar den allra sista låten.
Okej, okay. Det var ju lite så febermardröm, men lite så prodigy trans liksom.
När du säger det, lite prodigy.
Den, vad heter den? Smack
Firestarter. Smack my bitch up.
I'm Firestarter och sånt.
Feber Firestarter.
Ja, men då gissar jag på, ja men precis, febertrans.
Febertrans, bra gissning. Cordshell heter bandet, Murder Plot heter låten och genren heter Jim Funk, P-H-O-N-K.
Gym. Alltså som
träningsgym. Gymfunk. Den här genren var väldigt svår att hitta någon slags förklaring på. Jag hittade mest om det i Reddit-tråden What is the difference between gymfunk and driftfunk? Och enligt användaren Chessbell17, som verkar vara lite av gymfunkens nästor, är gymfunk faktiskt samma sak som driftfunk, men med mer koklockor och utan house-trummor och med lite inspiration från horrorcore och The Memphis Revival.
Ja,
då säger du, Kalle, men va? Då är det ju som Brazilian funk. Nej, inte riktigt, men nära nog.
Ja, men det är det här som gör mig lite skeptisk till att bara, det är verkligen många nya genrer. Eller ja, det är ju det, men ja, att det är så här snarlikt. Jag vet också att man ska gå ner, man är liksom en äldre herre med en smart hatt och ska gå ner till Nefertiti och kolla på en funkspelning. Och så är det en funkspelning. Nej, det här är ett funkband. Man bara, smack my bitch. Ja.
Taskigt.
Folklistan,
ja.
Har du hängt med där?
Ja, vi började ju prata om det redan för exakt en vecka sedan när jag var här.
Ja, det gjorde
det. Det var då Sara Skyttedal hade pratat, då var det inte klart med Jan Emanuel. Han var så varken bu eller bä då, det har han gjort sedan dess har jag förstått.
Ja, och det har ju hållit i sig då ett tag, det har droppat ut nyhet efter nyhet och igår pratade vi om alla de här stavfelen i deras, ja, men jag vet inte om det var partiprogram eller någon text på hemsidan där vi förklarade vad det var, det såg ju helt liksom ramblings of a madman. Det var väldigt konstigt skrivet ibland. Och att de då lämnade någon typ av pressuppbord med en helikopter.
Mm.
Och allt detta kan vara mycket genomtänkt och en briljant PR-strategi. Det tror nämligen Ulrika Schenström. Det är genialt, säger den tidigare statssekreteraren i statsrådsberedningen till SVT som har skrivit det här. Tror du att vi är lurade PR-playade av Folklistan, att allt detta som de har gjort, de hade de här vita liksom, Sensation in White, som var någon gammal fest som folk gick på när jag var yngre, där alla skulle ha vita kläder, sådana kläder hade de på sig och liksom stava fel och sånt.
Alltså vi pratar ju om dem, så på något sätt så har det ju ändå slått igenom. Jag vet inte, jag vet att sådana här Nigeria-brev ofta använder mycket stavfel medvetet, för att då har man redan tagit bort alla kritiskt tänkande personer. Mm. Så att det kan vara lite smart. Inga jämförelser i övrigt mellan Folklistan och Nigeria-brev. Mm. Men att det kan ju vara ett, alltså att stavfel kan användas på det sättet för att säga så här: okej, men du som köper stavfelen köper antagligen även resten. Det är också alltid himla skönt att skylla på en PR-kupp när man inte har kört ett rättstavningsprogram.
Ja, nu får de hjälp av Ulrika Schenström med det också. Roligt om Folklistan istället för att knacka dörr skickar ut sådana Nigeria-brev till alla tänkbara väljare för att locka in dem. Nej, men hon var statssekreterare för Fredrik Reinfeldt då, och så nu är hon vd för en tankesmedja som heter Fores. Hon tycker det är en smart strategi. Det är inget hafsverk där, och menar att de här många stavfelen då troligen upptäcktes eller så här att det inte beror på slarv. Hon säger, jag tror de har vunnit väldigt stor uppmärksamhet på detta. De har fått mycket trafik till hemsidan. Den lilla cyniken i mig vill tro att det var planerat.
Ja.
Men
alla såna roliga jävlar på Twitter vill kunna gå in och hitta sitt eget stavfel.
Liksom. Ja, men jag såg olika såna roliga tyckare, till exempel, jag tror det var Jack Werner, hade något skämt i stil med att liksom, han målade upp en situation av att han var på en presskonferens och råkade liksom prutta i brallan så det kom bajs, men nu pratar alla om mig i alla fall, så that's great.
Just det.
Ett skämt på liksom temat ungefär, är verkligen all PR bra PR? Det kan man ju fråga sig. Alltså vissa, vi pratar jättemycket om Folklistan, säkert oproportionerligt mycket på så sätt att vi får väl se hur många röster de får men samtidigt så är det ju två väldigt färgstarka politiker det handlar om.
Absolut.
Men man har ju svårt att tänka sig att det nödvändigtvis är så att det är toppen för dem.
Nej, att det blir röster på det.
Men folk känner ju till dem på ett annat sätt än om de inte. Alltså jag vet inte, det ligger väl i hela det partiets natur att det ska vara sådana personer som Jan Emanuel eller Sara Skyttedal.
Ja, och man kan ju också fråga, exakt, och man kan ju också tänka att både för Sara Skyttedal och Jan Emanuel så bygger ju en väldigt stor del av deras yrkesliv på att de som individer får uppmärksamhet. Så att det kan ju också vara så här, hur viktigt är det med Folklistan egentligen jämfört med att Sara Skyttedal och Jan Emanuel blir mer omskrivna, mer kända och att få fler följare på olika konton och kan fortsätta arbeta utom parlamentariskt om de inte kommer in till exempel.
Ja, just det. Ja, men jag har svårt att tänka mig att det var regisserat det som hände hos Henrik Jönsson som de pratade om här igår, som ju hade den första intervjun med dem då, där det blev så himla konstigt med applåden och sånt. Jan Emanuel fick säga till publiken att applådera, och sen när Sara Skyttedal pratade så blev det sån, du vet, tvekapplåd, att det gick 2 sekunder och så bara.
Ja, just det.
Vad händer med
lysande,
händer?
Säger Stjernström.
Wow, det där är perfekt PR. Nu pratar vi om hur jävla dumt det blev alltihop. Och det här med helikoptern då, säger Bo Krogvig, som har varit kampanjchef för sossarna tidigare. Han tror jag tror att folk som skulle kunna tänka sig att rösta på Jan Emanuel tycker att det är häftigt med hans båtar och helikoptrar och att han egentligen är en vanlig kille. Men just det här med att han lämnar en helikopter, det är ju en snackis då. Håller han med dem?
Ja.
Men citat, frågan är om det illustrerar folket och folklighet. Tycker du det gör det? Att lämna en plats i helikopter?
Alltså vet du vad, jag vet inte längre. Nej. Jag vet inte. Jag känner att vi är på en sån nivå nu att jag vet inte.
För det enkla att säga är ju att det vanliga folket lämnar inte en helikopter.
Men om Donald Trump kan få bli en man av folket som har arbetat sig upp och är anti-etablissemang som ju är liksom, jag menar, det har ju skrivits protestsånger om hans papp och farfar, alltså så här, det är ju generationer av människor som har ägt fastigheter i USA. Jag vet inte vem som är en underdog längre. Nej. Det kanske räcker att inte kunna läsa.
Nej, han är ju också miljonär väl, Jan Emanuel. Han är väl jätterik liksom.
Så just... det kan absolut vara så här man av folket för att jag tycker att klimat inte är så viktigt.
Ja, kanske så här, men också bara den inställningen att flyga upp i luften och bara fuck you.
Exakt, att det kan irritera den verkliga makthavaren i Sverige, det vill säga en kulturtant med vallningar, och det är det som är etablissemanget.
Mm, det var ju en rätt röten helikopter också, skriver Emily. Okay, på vägen till jobbet. Om hon kan bedöma. Men nej, det kan hon säkert. Hon har många talanger. Mm. Jag har inte sett den själv.
En museumedarbetare i München har fått sparken. Det är ingen nyhet. Kanske i sig, men
stoppa pressarna. Ska bara gå ner och stoppa pressarna här på tryckpressen vi har ute på Hisingen någonstans, eller vad det nu är.
Men det kommer mera, jag lovar. Igår bekräftade i alla fall Pinakothek der Moderne i München att de sparkat en medarbetare för att han hade hängt upp en egen tavla i museet.
Sneaky.
Väldigt sneaky. I delen för modern konst, i samma rum där Andy Warhol råkade hänga.
Men där kan man komma undan med mycket.
Där kan man
Det var när jag var på Moderna i Stockholm och slängde skräp i en papperskorg som visade sig vara ett konstverk.
Nej.
Men det har jag berättat flera gånger.
Okej, jag missat det.
Jag skulle slänga i den och de kom springande så bara... Konst,
nej, oj. Det var folkligt gjort av dig, säger jag. Men på det här museet hänger också Pablo Picasso och Paul Klee, så att det är inte kattskit här. Så han får alltså inte sparken på det lite mer klassiska sättet att han har smugglat ut en tavla, utan att han har smugglat in. Poliskällor säger då att den 51-åriga aspirerande konstnären gjorde det, citat, i hopp om att få sitt konstnärliga genombrott. Mm. Medarbetare eller andra på museets talesperson säger också att så här, det är uppenbart att den här personen sökte bara det här jobbet för att gå vidare med sina egna konstnärliga drömmar. Han var inte intresserad av att jobba på museet egentligen. Han ville bara bli känd.
Samtidigt tänker jag att många som jobbar på konstmuseer kanske har ett konstintresse.
Ja, men de kanske har det.
Måla lite vid sidan om.
Men det kanske inte så många som går in svintidigt på morgonen innan museet har öppnat med en 60 gånger 120 cm stor tavla och borrar upp den på en vägg.
Nej,
det är lite mer ovanligt.
Redan undan med det gjorde han ju inte då.
Nej,
men
inte
tag,
särskilt
i alla fall.
Länge. Ja. Bara några timmar innan andra medarbetare märkte då att det här ska ju inte hänga här. Men man väntade till besökarna hade gått för dagen med att ta ner den.
Man vill inte ställa till en scen.
Nej, och så vill man ju veta så här, var det en fin tavla? Ja, hur såg den ut? Men det vägrar museet uttala sig om eftersom de inte vill erkänna den som konst, antar jag. Jag vet inte.
Men är han liksom polisanmäld typ? Eller?
Ja, han är polisanmäld. Jag ska bara säga att talespersonen, det enda de kunde säga om tavlan var vi fick inga positiva kommentarer om tillskottet från våra besökare, och det tycker jag är hårt.
Ja,
det är jävligt taskigt att säga.
Det är inte så himla ofta någon besökare går fram och bara, gud vilken fin sån soppburk från Andy Warhol ni har där.
Exakt, jag kan tänka mig att det är väldigt sällan någon går in och säger så här, gud vad fin Mona Lisa är, till någon som jobbar ens. Så att jag menar...
Nej, det känner man sig kanske lite platt.
Ja,
man skulle säga det.
Du bara går fram till någon random vakt.
Tycker du det? Där. Vilket intressant spännande åsikt du har.
Precis.
Dörren är där!
Så jag känner ändå för och med den här 51-åringen. Och du frågade, är polisen inblandad? Ja, polisen utreder nu händelsen. Medarbetaren har redan fått sparken. Men vad är det för brott?
Ja, det undrar man.
Ja, det är nog svårt att få fängelse för det här. Brottet är då att han har borrat två hål i en vägg för att hänga upp sin tavla.
Aha.
Bayerns mildaste form av skadegörelse någonsin, vågar jag påstå.
Tillåt en väggborrning liksom. Ja, det... Skadegörelse då kanske, eller?
Ja, precis, skadegörelse.
Det är det då, ja.
Bayerns mildaste någonsin. Så kan det gå om man smugglar in fel, åt fel håll. Mm. Nu ska jag berätta varför det luktar marijuana i centrala Göteborg.
Ja, just det.
Gör det det? Ja, det gör det. Det är ju, vi pratade om det här förra året med. Det är ett av stans bästa vårtecken. Det är rätt uppe där tycker jag nu med att Liseberg öppnar. Att alkisarna sätter sig på bänkarna vid Jägerdorfsplatsen. Mm. Och att det luktar herbal wisdom inne i stan. Det är så himla många som har reagerat att polisen i Göteborg City kände sig nödgade att posta på Facebook igår. Mm. Så här skrev de. Solen och värmen har äntligen hittat tillbaka till västkusten och många passar på att vara ute och njuta av det fina vårvädret.
Om ni fattar vad vi menar.
Om vi fattar vad vi menar. Något annat som också är återkommande är lukten från kejsarkronorna.
Aha,
som
ja.
Just nu blommar i Brunnsparken. Doften från dessa påminner en hel del om marijuana. Mm. Och många kommer fram till oss och frågar om detta. Vi uppskattar alltid att ni är på tårna. Mm. Men i just detta fall är det värmens comeback som orsakar denna specifika doft. Det var ju jättemånga såna här kungskronor, kejsarkronor som planterades i trädgårdsföreningen förra året. Mm-hmm. Så då låg det som en dimma över hela Göteborg.
Nu den marijuana-doften.
Mm. Ja, nu verkar det vara koncentrerat till Brunnsparken. Mm. Så till alla potheads där ute, fritt fram och röka på Brunnsparken.
Om ni inte redan rökte weed i Brunnsparken.
Så gör det. Skyll på kejsarkronorna. Det kan ni göra. Nej, gör inte det. Vet ni varför? För medborgarna där ute är på sin vakt. Mm. Under det här Facebook-inlägget från polisen så går kommentarerna varma. Mm. Det är väldigt många som har reagerat och sagt till. Men det är också väldigt många i kommentarsfältet som är förvånade över hur många andra göteborgare som verkar så bekanta med hur marijuana luktar.
Ja, just det.
Så det är ett sånt litet blame game som pågår här.
Ja, just det. Hur vet du det?
Hur vet du det? Precis.
Sitter du där med en feting eller har du bara plockat en bukett kejsarblommor?
Så även om polisen liksom kan säga till allmänheten att så här, jättekul att ni är på tårna, men ni behöver faktiskt inte hålla på och ringa in mer om att det luktar weed. Nej. Så förväntar jag mig i alla fall att de kommer få en hel del samtal från folk som bara, det är jättemånga som uppenbarligen vet hur det luktar i era kommentarsfält.
Jag nämnde det i början, Renée Zellweger är tillbaka som Bridget Jones i en fjärde film, läser jag på TT här under morgonen. Även Hugh Grant och Emma Thompson gör comeback i sina gamla vanliga roller då i Bridget Jones : Mad About the Boy. Blir du glad?
Nej, jag blir faktiskt ganska ledsen.
Ja, varför?
Ska det här dras en nu måste det komma nya saker. Det måste finnas en filmindustri där man människor måste kunna tolerera någonting som inte är en remake.
Nej, jag vet. Så det är den gamla diskussionen igen. Ja. I den här filmen så har Bridget Jones fyllt 50, fått två barn. Nej. Men har fortfarande det trassligt på kärleksfronten. Mm.
Hon har vallningar som hon ska stämma staten för.
Precis. Även han, Chiwetel Ejiofor från 12 Years a Slave bland annat då, är med, står det här. Och Leo Woodall från The White Lotus, det vet jag inte vem det är. Men det är oklart om Colin Firth är med eller
just
inte då,
det.
Som har varit med tidigare. Mm. Mm, så där kan ni alla hållas på sträckbänken och Colin kommer dyka upp. Detta var allt från nyhetsshowen idag. Jag har pratat om Anna Kinberg Batra och turerna på Länsstyrelsen där i Stockholm. Hon är ju landshövding och har anställt sina egna polare. Nu har hon äntligen uttalat sig om detta.
Jag pratade om politiker som är på TikTok med ena handen samtidigt som de försöker stänga ner TikTok via politiska beslut med den andra handen. Vad lockar de? Varför är de kvar? Ja, det är ju lite för att de inte vill lämna fältet öppet för extremistpartier när det gäller förstagångsväljare såklart.
Mm. Och så var Tobias Andersson Åkerblom här och snackade om kinesiska spioner i Sverige. Hur står det till med dem?
Ja, och varför är så himla många journalister?
Precis. Detta var väl det vi hade att berätta för idag. Vad händer, vad ska du göra idag, Ina?
Jag ska gå och träna. Mm. Sen ska jag gå hem och lyssna sjukt mycket på gymfunk.
Ja, det låter som en dag det. Ha det gott allihopa.
Ha det fint, hej hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.